man bemöter patienten bara som en diagnos, inte som en hel människa, så har man mycket svårare att få patienten med sig. Jag tycker att läsandet ska vara lustbetonat. Att diagnostisera en kronisk njursvikt, det är vardagsmat för mig. Men för en patient är det en livskatastrof. Mm.
Astrid Seberger, välkommen till podden för narrativ medicin.
Tack.
Jag har precis lyssnat på ett föredrag du har hållit här på den här workshopen i Kungälv. Och jag slås av hur du hela tiden lyckas få ihop det naturvetenskapliga perspektivet med det humanistiska. Och att du trycker hela tiden på att det är viktigt att de två finns tillsammans. Men jag kan också uppleva att det finns en motsättning inom vården mellan det naturvetenskapliga och humanistiska.
Och ja, det finns fortfarande en uppfattning i vårt land att läkaryrket är en naturvetenskaplig, en vetenskaplig profession. Och det är det förstås, men det är inte tillräckligt. Utan det måste också vara en humanistisk profession av många skäl. Också för att det är viktigt för det medicinska resultatet. Om man bemöter patienten bara som en diagnos, inte som en hel människa, så har man mycket svårare att få patienten med sig. Så det har konsekvenser för det medicinska resultatet.
Hur mycket humaniora ingår under själva utbildningen?
Mm. Det är väldigt varierande på vilken läkarutbildning du tar. På vissa håll så läser man lite skönlitteratur. Man diskuterar texter om lidande och död. Vilket vissa studenter tycker mycket om, andra hatar. På Karolinska institutet så har vi gjort det på ett annat sätt. Jag tycker att läsandet ska vara lustbetonat, så studenterna får då en skönlitterär bok i present varje termin. Så att de har ett litet skönlitterärt bibliotek när de tar läkarexamen. Och sen inbjuds de till författarmöten som äger rum på de fyra undervisningssjukhusen i Stockholm på lunchtid. Man behöver inte anmäla sig, man får en lunchsmörgås. De är inte tvingade att gå dit, det är lusten. Och så är det författaren som presenterar sitt verk eller får jag ett samtal med författaren. Och sen kan man lyssna på de stora inom litteraturen. Ja, Thomas Strandström har varit där, P.O. Enquist, Agneta Pleijel, Sigrid Combüchen den här terminen också. Sara Danius varit där, Horace Engdahl förra terminen var, Katarina Frostenson där och så vidare.
Upplever du att det bland de studenterna som går dit, att de tycker att det här ger dem någonting? Får du den responsen?
Och ja. Det är många studenter som hör av sig och skickar underbara mejl.
När man läser en bok så då menar ju du, och där håller jag med dig, att man får en blick av en annan människa. Man läser någonting om sig själv. Och du citerade också Johan Kullberg.
Just det.
Kan du hjälpa mig med citatet?
Man kan inte vistas i en annan människas mörker om man inte har vistats i sitt eget mörker.
Men jag tänker också på att det finns blinda fläckar som vi kan ha, som mer handlar om strukturer och normer där vi inte alltid ser saker. Även om jag läser en bok om någonting så kan jag ändå aldrig komma bort från att min läsning sker utifrån att jag har med mig någonting, ett eget försanthållande så att säga, som jag tolkar i några egna glasögon. Hur jobbar man med normmedvetenhet, så att säga, att bli medveten om de här sakerna?
Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det är viktigt också att man har en historiemedvetenhet, att vi vet att de föreställningar vi har idag inte har funnits tidigare, men att att de som kommer efter oss kommer också att tänka annorlunda än vad vi gör. Att vi ser, att vi förstår att vi är märkta av vår tid, och det både på gott och ont. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att man kommer ifrån det föraktet som finns idag för tidigare generationers föreställningar. Att man känner lite respekt för att man kan, att man har tänkt på ett annat sätt tidigare. Så vi känner alltid att vi är liksom de bästa som har funnits i världshistorien.
Det är ju så att säga ungdomens eviga möjlighet, så att säga, att frigöra sig från det gamla och att förkasta det. Men glömma bort att man är en produkt av det.
Precis.
Också, att man är en del av samma historia.
Ja, ja. Och det tycker jag är väldigt viktigt att förmedla. Mm.
Du beskriver patientmötet, så ingår också att ha tid för patienten. Och det ser lite olika ut på olika mottagningar naturligtvis. Men någon har väl räknat fram att ungefär 3 patienter i timman, ibland 4, är det någon som har räknat på att då kortar man vårdkören antagligen. Hur ska man som läkare klara av att hinna med patientens berättelse när strukturen är sån?
Jag själv tycker att jag behöver åtminstone 30 minuter per patient. Jag har ju hand om patienter som en njursjuka. Många har en kronisk njursvikt som drabbar då alla organ i kroppen. De kan ha olika komplikationer, så det är omöjligt tycker jag att hinna med om man inte har en halvtimme till sitt förfogande.
Men kan du få den halvtimmen? Men tar du bara den då går du emot de regler som är sagda.
Ja, på vår klinik är det fortfarande så att det är inga problem att ta en halvtimme per patient.
Men skulle en ung ST-läkare eller en AT-läkare våga att gå emot detta?
Att det finns kliniker där det faktiskt finns en chef som inser att det är viktigt. Och de klinikerna ska man söka sig till. Men det innebär ju också, när jag har den här halvtimmen, då är jag förberedd. Jag läser på innan, så jag vet, jag känner till provsvaren. Och sen dikterar jag efteråt, och så att patienten får den här halvtimmen. Men det är det värt, för man får dem med sig på ett helt annat sätt. De sköter sin medicinering mycket bättre. Jag brukar också alltid göra så, jag går igenom provsvaren tillsammans med patienten, så då ser de, nya patienter äter till exempel fosfatbindare, och då ser de, oj, jag har högt fosfat, jo, jag har slarvat med min medicinering. Och sen när de sköter den, titta, då är värdena bra. Och så man utbildar också patienter till att bli medarbetare vid behandling av sin sjukdom. Det är väldigt viktigt.
Så är det väl tänkt med den nya patientlagen från 2015.
Just det.
Jag själv ofta i vården, och min upplevelse utöver att jag då alltid har olika läkare, så är det också så att jag märker att det finns ju en avsatt tid.
Mm.
Och vid något tillfälle så kan det till och med vara en läkare som har jour parallellt med att möta mig och svara sig i telefon under mitt samtal.
Mm.
Och jag undrar, hur har det blivit så?
Ja, jag tycker att vi har varit alldeles för svaga. Vi har inte protesterat på det sättet. Fast ibland när vi har protesterat så har man ändå infört vissa förändringar. Man har ju till exempel avskaffat då patientansvarig läkare. Nu protesterar i och för sig Läkarförbundet då, och vill att man återinför detta. Idag är det ju en fast vårdkontakt som man har rätt till att ha. Men det behöver inte vara en läkare. Det behöver inte ens vara en sköterska. Det kan vara en administratör.
Ja, precis.
Vilket är alldeles förfärligt.
Ja, när jag har försökte studera detta, vad det är som detta beror på, så tänker jag väldigt mycket på New Public Management, alltså det från 70-talet när man började tänka att inom offentlig verksamhet ska man också tänka som inom privat verksamhet. Och då kan man väl säga att det finns en fördel med det, det är att man har lyckats mäta saker på ett annat sätt än vad man kunde förr. Men att man också kanske mäter där det är lättast att mäta, det vill säga kvantitativa saker som tid och pengar.
Just det. New Public Management, det var ju först ett amerikanskt koncept. Man hade upptäckt problemen med New Public Management redan i USA. Ändå introducerades det här, trots protester också. Det har ju lett till såna vansinnigheter att en patient som kommer till sin husläkare och är multisjuk, vilket flera gamla är, får inte alla problem tillgodosätta. Utan för varje problem får man beställa ett nytt besök för att få den mottagen ersättning. Man ekonomiserar vården på ett sätt som är förfärligt. Och mycket går inte att mäta. Kvalitativa mått är ju oerhört svåra att mäta. När det till exempel gäller multisjuka patienter, hur ska man mäta det? Det finns en övertro på att allt kan mätas. Vi lever i ett samhälle där man tror på att allt kan skötas på ett ingenjörsmässigt sätt, men då i ett patientmöte är det mycket som inte går att beskriva med kvantitativa mått.
Ni blir marionetter under ekonomiskt tänkande och politikers okunnighet.
Ja, och vi har ju protesterat, men politikerna tror att vi bara talar i egen sak, så våra argument har ju inte bemötts.
Är det så att det då blir kanske de mest humanistiska läkarna, så att säga, eller de människorna som ifrågasätter detta, de söker inte de jobben, och de som söker jobben är de som, så att säga, gillar systemet eller accepterar systemet?
Idag är det så, i min uppfattning, när det gäller Karolinska, där jag arbetar. Det finns ju ett väldigt stort missnöje med den nya organisationen som man har infört, som inte längre är New Public Management, utan det har ersatts av värdebaserad vård. Det låter fint, eller hur? Människovärde, men det är det inte alls. Det är också ett ekonomiskt mått. Som värdebaserad vård har då skapats av Michael Porter, professor i ekonomi på Harvard, som har lanserat den här ekonomiska modellen i hela världen med hjälp av Boston Consulting Group. Och det är ett koncept som bygger på följande. Vad är värde? Jo, värde, det är resultat som spelar roll för patienten, och det är också någonting som ska vara mätbart igen, den siffra. Dividerat med kostnad. Ju lägre kostnad, ju större värde. Det får mig att tänka på Friedrich Nietzsche. Han sa en gång, det som man sätter ett pris på förlorar sitt värde. När man sätter ett pris på människan, då är det si och så med människovärdet, eller hur?
Ja, du hade också en bild här på, på bilindustrin på ett löpande band.
Ja, visst. Bilar, de är ju identiska. Patienter är olika, även om de har samma sjukdom. Men även den sjukdomen ter sig olika uttryck. Och därför är det ju oerhört viktigt att man individualiserar.
Jag brukar använda begreppet VIP i betydelsen very individual patient.
Ja.
När man möter, så att man inte alltid möter patienter på gruppnivå.
Nej, precis. Utan det är en individ vi möter. Visst. Sen är det ju också alltid viktigt att sätta sig in i hur patienten upplever den sjukdomen. att diagnostisera en kronisk njursvikt, det är vardagsmat för mig. Men för en patient är det en livskatastrof. Mm. Och den känslan får man inte tappa, att det faktiskt är en livskatastrof för patienten.
Hur förhåller du dig? Hur närmar du dig patienten?
Jag försöker ju ta reda på vad betyder detta för patienten. Jag visar patienten att jag vill förstå, säger aldrig till en patient som man lär sig i vissa samtalskurser. Ja, man nickar. Ja, jag förstår. En av mina patienter sa en gång, så in i helvete att du förstår. Det stämmer ju. Jag kan bara försöka förstå och få patienten att berätta så mycket som möjligt. Men ja, det, även om jag ger ett sånt besked för hundrade eller för tusende gången, så är det, ja, det är som en teaterföreställning. Du vet, man spelar samma pjäs, man säger samma replik kväll efter kväll, men det blir alltid olika, för det är en interaktion mellan publik, fastän de är tysta, men ändå den interaktion. Ibland känner man hur publiken liksom lyfter en, och ibland är det så, och så är det också med patienten. Man förmedlar ett besked, men det är aldrig på samma sätt.
Men inom skådespeleriet och inom teatern så kan det vara så att nu är man uppe i 100 föreställningar, ja, här, och så känner man att energin så kanske inte är där den var från början. Då har jag varit med om att man liksom som lag samlar ihop sig, och efter varje föreställning så sätter man sig och pratar. Mm. Ni jobbar ju ganska mycket enskilt, i alla fall inom vissa professioner. Andra jobbar ju naturligtvis betydligt mer i lag. Men vad kan man lära från skådespeleriet, eftersom du nu säger detta med föreställningarna?
Man kan lära sig, ja, det som du nämner, det är väldigt viktigt med reflektion efteråt. Och också att man har goda kamrater som man kan diskutera med. Det är oerhört viktigt.
Finns utrymmet, finns möjligheten, finns en inbyggd i systemet? Eller måste man ta den och skapa den själv?
Idag är det så att man måste ta den. När jag var ung läkare så hade vi samtalsgrupper med en lysande psykiater. Det var ingen psykoterapi, men han ställde såna här frågor som till exempel: varför har du gjort det här? Är det för din egen skull eller för patientens? Och jag lärde mig mängder med detta. Och sen var det också väldigt skönt för vissa svåra fall. Som man blir väldigt starkt berörd av, är väldigt skönt att prata med andra om. Och jag säger alltid idag till studenterna, sök er till kliniker där det finns ett gott kamratskap. För det är livsviktigt.
Psykologer har ju den här debriefing-grejen också, men det finns alltså inte inom läkaryrket.
Det har dragits in på många håll.
Ja.
Vilket är förstås förfärligt, för det behövs. Men vi har ju under läkarutbildning på Karolinska institutet har vi reflektionsgrupper. Och det har vi nu också för AT-läkare i Stockholm.
Okay.
Och det är väldigt bra.
Mm.
De har ett väldigt stort behov av detta. Mm. Det blir fantastiska diskussioner.
Du är ju läkare, men du är också författare. Jag skulle avslutningsvis vilja bara ställa någon fråga runt det också. Men utifrån narrativ medicin då.
Mm.
Att närma sig en annan människas berättelse. Du har i dina böcker närmat dig din mors berättelse, hennes historia. Du har också sagt att du har kommit henne närmare. Du har förstått henne på mycket, mycket mer. Hur tar du med dig ditt författande? Hur berikar det dig som läkare, så att säga?
Ja, för det första som författare beskriver man ju. Och man skickar ju inte för det motsägelsefulla och försöker fånga det. Göran Tunström, han sa en gång att det svåraste när man skriver, det är ju när man kommer en människa så nära att man känner minsta rörelserna av hennes flimmerhår. Och så är det ju också med en patient, att verkligen se alla detaljer. Det lär man sig också genom att läsa. Att, som Brodsky sa, Josef Brodsky, Nobelpristagaren, att läsandet och också skrivandet skärper perceptionen. Det som man kan namnge, det ser man.
Finns det risk att man kan komma för nära?
Ja, det är ju viktigt också att man ska ju respektera förstås patientens intimsfär. Man ska inte ställa frågor som man inte har någonting med att göra. Det är väldigt viktigt.
Och som författare, när du har skrivit, har du haft samma förhållningssätt när du har skrivit om din mor? Har du känt att det här har jag inte med att göra?
Jag har ju kunnat skriva väldigt närgånget om min mor, för hon är död. Mm. Men det hade ju inte gått om hon hade varit vid livet.
Av respekt för
henne. Av respekt, ja. Ja.
Det finns ju ett etiskt dilemma där, så att säga. Att det du skriver nu, det blir ju sanningen om din mor. Din sanning om din mor, men din sanning om din mor hade sett annorlunda ut om hon hade levt.
Ja, då vet jag inte om jag hade kunnat skriva den boken. Det finns ju... Ja, det är ju svårigheter när man skriver om det som har varit. Man lämnar ut människor. Samtidigt är det ju så som jag minns det, men det ser man ju ibland när man möter människor som har varit med om samma sak, så minns man det ju olika.
Just, precis.
Och sen finns det ju någonting också som är en konstnärlig sanning.
Just det. Hur skulle du beskriva det?
Ja, det är väldigt svårt att definiera, men ibland är det ju sant. Och det tycker jag, det känner jag också när jag skriver, när jag skildrar. Ibland, då hittar jag på. Mm. När det liksom, ibland har jag en känsla av att texten finns färdigskriven och jag skriver mig närmare och närmare den. Mm. Och då kan det bli bra. Men dagar när alltså orden inte bara kommer till mig utan jag kommer med orden, då blir det inte bra.
Mm. Tack så mycket, Astrid.
Tack ska du ha. Det var fint att tala med dig.
Detsamma.